Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Bank- och butikspersonal blir rånad, förmögna människor blir kidnappade och vanliga hederliga människor blir lurade. I varje brott finns det oskyldiga som far illa.
Det är såklart ingenting som vi vill förringa, men nu ska det handla om vad vi är säkra på är kriminalsveriges tyngsta och mest utsatta brottsoffer. Nämligen Halmbocken i Gävle.
Gud, vad dåligt det där. Välkommen till ett nytt avsnitt av Misslyckade brott. I den julkrubba som Podplay kallar studio sitter Andreas Utterström och Mattias Bergman. Gävle. Härifrån kommer hockeylaget Brynäs, kaffejätten Gevalia, tablettgiganten Läkerol och Babsan. Men de kan gå och lägga sig när man läser undersökningar vad staden är mest känd för. Ingenting kan nämligen skåpa ut Gävlebocken. På Wikipedia-sidan om Gävle har den en egen avdelning bredvid stadens historia och näringsliv. Och på sajten visitgavle.se kommer fliken om bocken före fliken om var man kan äta i Gävle. Alltihop börjar på en servett 1966. Reklamchefen Stig Gavlén sitter på konditori Lido i stadsdelen Söder och fikar. Söder, ja det är alltså söder om Gavleån som flyter genom staden. Och medan Stig nu dricker sitt kaffe så får han en idé. 50 meter bort ligger Slottsparken, en grönskande oas i stadskärnan. En rejäl öppen plats som bara längtar efter någonting. Stig skissar nu raskt upp sin snilleblixt på Lidos servett.
Och vad säger du Mattias, har detta hänt på riktigt? Varje gång det berättas en historia om att någonting har börjat med att det skissats på en servett så blir jag oerhört skeptisk.
Jag tänkte just fråga dig om det, och det finns ju olika versioner av hur den här bocken har sett dagens ljus. Men just som du säger, servettskissen är ju nästan alltid apokryfisk.
Ja, det är väl förmodligen så tråkigt som att den här idén kommer från ett konferensrum där någon har lagt på en overheadbild eller vad man nu använder 1966. Servettstoryn, som sagt, gör mig alltid misstänksam.
Men det här är ju ett avsnitt som, om det nu handlar om Sveriges största brottsoffer eller om det inte är det får väl lyssnarna avgöra. Men klart är att det är ett brottsoffer som är helt omgärdat av mystik.
Ja, verkligen.
Mm. Hur som helst, Stig sitter nu enligt uppgift på Lido och tänker sig en fin halmbock. Precis som de som vi brukar ha vid granen på julafton, men i bautaformat. Och det tycker Stig Gavlén att Gävleborna förtjänar att få se i december. Det ska sätta Gävle på kartan, som man brukar säga. Det är ett uttryck som du också hatar.
Ja, det gör jag, för att det är inte alltid det är bra att finnas på kartan. Och i det här fallet så är det väl lite oklart, kommer historien visa sig om det är positivt eller negativt för Gävle, det här som nu Stig skissar på, eller eventuellt har tänkt ut i ett konferensrum.
Så här brukar i alla fall historien om bocken berättas. Det är inte så konstigt att en PR-slipad reklamchef som Stig Gavlén kläcker den här idén. Men som det är med såna här gamla sanningar så är de inte alltid så säkra. TV-handlaren Harry Ström och Inga Ivarsson, de nämns också som de som kreerade fram idén om bocken i Slottsparken. Hur som helst, oavsett varifrån genidraget kommer, så är halmtrampandet snart igång. eller hur det nu är som det går till när man ska konstruera en megablock. I december 1966 står bocken 1.0 på plats i Slottsparken. Och PR-värdet, det kan man genast mäta. Till och med Sveriges mest självsäkra storstadstidning Dagens Nyheter bemödar sig om att skriva om bocken under den lakoniska rubriken Massor av halm. Den 5 december står det så här.
Världens största halmbock anser sig Gävle ha uppfört så här i den allt mer tilltagande julstämningen. Härutöver ivs man med rätta och finner sin glädje i att företa små spatserturer runt halmjättens präktiga ben. I varudeklarationen ingår bland annat följande uppgifter. Djurets benhöjd 3,0 meter, total höjd cirka 10 meter, längd 6,5 meter, 1500 meter bindgarn håller ihop konstverket.
Du noterar DNs objektiva formulering. Världens största halmbock anser sig jävla ha uppfört.
Ja, den är underbar. Och jag vet inte, du har ju klippt in då en hela artikeln här i manus. Och den ser ju lite gullig ut. Vad ska man säga? Det ser ut, det ser lite barnsligt ut. Så där har den väl inte sett ut den senaste åren, va?
Nej, den har ju klart ändrat design. Den här tidiga bocken då, den ser ju, som du säger, man får lite bilden av ett gigantiskt gosedjur i formen.
Exakt.
Har du någon gång sett Gävlebocken på riktigt?
Nej, Gävle, jag har ju bott i Sundsvall, då bytte jag ofta tåg i Gävle. I övrigt har jag inte varit där, men det är väl någonting man ska göra innan man dör. Man ska se Gävlebocken med egna ögon, så att det står kvar på min bucketlist.
Mm. Det är lite som operahuset i Sydney.
Det kan man säga, och nu blir den här Stig med servetten jätteglad att du drar den parallellen.
Ja. Köpmännen på Söder i Gävle har en förening. Och den har skramlat ihop till 10 000 kronor för att bygga upp bocken. Det motsvarar, vilket ju du Andreas vill veta, 96 609 kronor idag. Eller 5 månadslöner för en kvinnlig kassörska på Systembolaget vid den tiden. Nu gnuggar köpmännen längs Södra Kungsgatan sina händer. Bocken ska locka folk ner till stadsdelen. Svartbygge tycker stadens byråkrater först. Men inte ens den mest kallhamrade person kan gå förbi bocken utan att få någonting varmt i magtrakten. Snart är det jul och bocken ser verkligen trevlig ut. Den har ju något visst. Tycker du att bocken är liksom överskattad som svensk sak? Liksom?
Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har inget sånt där jättestarkt förhållande till bocken faktiskt. Jag tycker mer att det är intressant att det här avsnittet är unikt i misslyckade brottshistoria på så sätt att brottsoffret får en så grundlig genomlysning. Det är lite gulligt.
Ja. Ja, och det tycker jag, om vi ska vara lite seriösa, att det är ju en debatt som förs om att brottsoffren ofta kommer undan i kriminaljournalistiken.
Och då kan man ju fråga sig vad det säger om oss då som poddproducenter, att den enda gången vi på allvar berättar om brottsoffret är när brottsoffret består av halm och inte kött och blod.
Ja, vi är bara ett levande exempel på den här skeva förhållandet alltså. Nå, den som nu trodde att det här avsnittet ska vara en finstämd julsaga, lite som Carl Bertil Jonssons julafton, den tror ju väldigt fel. För i bockens skugga döljs brottets mörka väsen. Medan Gävleborna gläds över advent, då kommer Slottsparken att bli en brottsplats. Och bocken, som du säger Andreas, ett brottsoffer. Redan det här första året, 1966, ska det inträffa som sedan kommer att plåga bocken. På självaste nyårsafton 1967, precis vid tolvslaget, sätter någon eld på den. Tack och lov släcks branden innan halva Gävle hinner brinna ner. Som om inte Gävlepolisens utredare hade nog att göra, måste de nu ta tag i det här också. Är det en notorisk pyroman? Är det terrordåd? Är det Babsan? Nej förresten, Lars-Åke Wilhelmsson är bara 8 år gammal vid den här tiden. Men under utredningen rapporterar ändå Dagens Nyheters korrespondent.
Då står det så här i tidningen. Från Dagens Nyheters medarbetare, Gävle fredag. Det har nu gått 14 dagar sedan Gävles stolthet, världens största halmbock, brann upp. Ännu har polisen ingen aning om vem som tände på. Ett 20-tal personer har utpekats och hörts, men alla har kunnat presentera hållbara alibin. Inte ens löftet om 1 000 kronors belöning till den som kommer med det avgörande tipset har givit något resultat. Vi kan inte bara rycka på axlarna åt den allt mer tilltagande laglösheten. Dessutom tänker vi sätta upp en ny bock nästa jul igen och vill statuera exempel, säger reklamchef Stig Gavlén.
Det här att Stig drar paralleller mellan brottsligheten i samhället generellt och just det här dådet, det kanske vi inte ska lägga så mycket vikt vid.
Intressant tycker jag att det där, så där verkar det alltid ha varit, att det händer någonting, vilket år det än nu är, och så tar folk det som exempel för att brottsligheten ökar. Jag tror att det är få som säger så som har kollat Brå statistik om det där verkligen stämmer. Så kan det vara liksom klotter i någon port som ligger 10 meter bort från där man bor, eller liksom ett gängmord i någon Stockholmsförort. Allting får liksom samma betydelse, att det här visar att samhället bara blir råare och råare. Och det är precis det Stig är inne på här också.
Absolut, och även om det är småbrott så kan man ge sig tusan på att de är inkörsport för att ungdomar ska lockas in i värre brottslighet.
Ja, däremot får man väl säga att även om det är roligt att skoja om det här brottet, så just det här med att tända på någonting där man inte har en aning om hur snabbt det sprider sig och sådär, det är ju livsfarligt. Jag kommer ihåg en gång när jag fortfarande jobbade som journalist och skulle skriva ett reportage om, jag tror att det var brandkåren i Arjeplog av alla ställen. Då hade de en övning där de tände eld på en sån här gammaldags husvagn. Mm. Och det var chockerande att se hur snabbt den fullständigt brann upp.
Om man kollar på en karta över Gävle så är det ju inte någon förort direkt som bocken står i. Utan den är ju mitt i tättbebyggelsen vid Gavleån. Så att det är ju inte det minsta bra att hålla på så här.
Nej, verkligen inte.
Om den utfästa belöningen för bockbränningen gör susen, det vet vi inte. Men faktum är att det här året då, 1967, så grips bockbrännaren. 4 månader efter nyårsafton erkänner en yngling att han har tuttat på med sin cigarettändare. Han har varit på dansrestaurang och firat nyår och helt enkelt gått ut och gjort slag i saken. Varför kan han inte säga? Är det en idé under inflytande av alkohol helt enkelt? Rykten finns att en vadslagning har varit med i spelet. Mannen döms till 6 månaders fängelse för skadegörelse, även om försäkringsbolaget vill ha det till mordbrand. Ett halvår i finkan för ett pinsamt fylletilltag. Det är inte särskilt allvarligt, men det som den unge mannen säkert inte vet om är att han nu har startat en trend. Ja, mer än en trend. Han är den första i vad som ska bli en kriminell tradition som får folk i hela världen att häpna. För som alla lyssnare vet så handlar det snart inte om den årligen uppbyggda jättebocken ska stå kvar eller inte, utan hur många dagar in i december den får på sig att glädja Gävleborna innan lågorna ska slå upp från hallen. Det börjar visserligen ganska bra. Andra året, 1967, då blir bocken ännu större. 12 meter hög är den glada giganten. Och faktiskt det året får den stå kvar ända tills den tas ner runt 2000 knut. Samma sak 1968. Men sen är det kört. Och från det året ska bocken leva farligt redan när den sätts upp i början av december. Nyårsafton 1969 lyser bockbranden upp Gävle. 1970 dör bocken sotdöden bara 6 timmar efter att den är klar. 2 fulla elever på Polhemskolan sätter eld på den. Och då byggs en ny bock av vass upp istället. Lokaltidningen Gävle Dagblad har ställt samman den ultimata guiden till bockbrotten. År för år listas bockens öde. Av 56 år från 1966 till 2021 är bockstackaren helt oskadd bara 17 gånger. Om jag har räknat rätt då, vill säga. För det är som om blotta synen av bocken får någonting i Gävleborna att trycka till med pekfingret på cigarettändan. Nästan oavsett vilka mått och steg som har tagits för att bocken ska klara sig hela säsongen. Om vi räknar rätt har bocken brunnit 33 av åren. Och då har vi ändå inte räknat in när den bara har fått ena benet svett som 2006. När det inte är regelrätt påtuttning, då har gärningspersonerna försökt med fyrverkeriraketer. 2005, då blir 2 personer utklädda till tomte respektive pepparkaksgubbe, bockens banemän. Det var ju en ny, för misslyckade brott, ny förklädnad.
Ja, oj, oj, oj.
De här två skjuter eldpilar mot bocken, ungefär som någon slags gästrikländska Robin Hood.
Och här luktar det ju vadslagning igen, eller hur?
Ja, men gud ja. Nu ska vi ju inte glömma att min bild är att Gävle blir mer och mer av en studentstad under de här årtiondena. Och då misstänker jag att det finns en koppling här, om jag ska vara helt uppriktig.
Kan det också finnas, jag funderar på, kan man spela på olika spelbolag hur lång tid det tar innan bocken kommer brinna?
Vänta du bara.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Bocken är lite som fågel Fenix eller grisen Särimner i myterna. Alla vet att även om den brinner, så nog kommer den att stå där även nästa år. Och kampen mot kriminaliteten är lika seglivad som brandskattningarna. De gånger som bocken brinner redan tidigt i december, då har den ofta byggts upp igen. Vissa gånger bara får förolyckas igen. 1979, då är det kört innan bocken ens är på plats. Då bygger man en ny, men den slår någon sönder. 1989 är det samma visa. När den första bocken brunnit redan i november byggs en ny. Vi får inte ge efter för våldet, proklamerar bockens fäder. Ja. 1989, det är alltså då man kör, du vet, rör inte min kompis. Och det pratas om att det bränns kors om man bränner ner flyktingförläggningar.
Ja,
och då drar man liksom parallellen till
gatuvåld och sånt.
Ja. Hur som helst, 1989 är vi, och medborgarna i Gävle, de skralar ihop pengar till en ny bock. Men även den kommer att dö i flammor. Året efter då, 1990, då blir bocken filmkändis när Reine Brynolfssons rollfigur i filmen Black Jack sätter eld på den efter en hård kväll på dansgolvet. Han lyckas bara få fyr på ett horn, men blir misslyckad brottsling ändå. Och det är inte bara originalbocken som går åt pipan. Från 1971 bygger gymnasieelever på Vasaskolan nämligen en egen bock. Den har det inte heller så lätt, utan blir sönderslagen och bränns också ner. 1994, då klarar sig köpmännens bock, men skolans, den brinner. Och där tycker jag att det är lågt alltså.
Ja, men det tycker jag. Skolprojekt måste få vara i fred, säger jag, utan att dra paralleller till våldsspiraler och förråande samhälle. Där drar jag ändå gränsen.
Ja, men det är ändå trevligt när ungdomarna har någonting att göra, tycker jag.
Säger du och låter som att du är 78 år gammal, men jag håller med.
Ja, även om det är att binda halm så. Och om det inte är eld som beseglar bockens öde, ja, då är det sabotage av andra slag. 1973 försvinner den helt och hållet. Och enligt källor något kryptiskt i medierna, så har någon fraktat bocken till sin egen bakgård. Alltså, den är alltså 12 meter hög, Andreas.
Ja, det verkar lite osannolikt.
Ja,
då
faktiskt.
Då måste man ju haft en stor lastbil, om eller mindre.
Ja, jag kan inte det här, men den måste ju vara anbringad i marken på något stabilt sätt. Nej, det kan det vara ett insiderjobb det här?
Ja, och på 70-talet är det ingen bevakning då av bocken, eller?
Nej, det framgår inte, men jag får inte den bilden, utan det är ett sentida fenomen.
Jag förstår.
Sen har vi de här brottsplanerna mot bocken som inte gick i lås. Som 2010 när polisen avslöjar att bocken skulle kidnappas med dess helikopter. Så det är liksom en... De spränger då en sån slags liga här i förväg.
Ja, det här måste ju vara världens mest hatade bock. Det är liksom, folk slår på den, tänder eld på den och vill kidnappa den. Det är inte klokt.
Ja, men exakt. Det är liksom en julprydnad som folk där uppe älskar att hata att älska på något vis.
Men kan man kalla det här för hatbrott?
Alltså jag är ju lite skeptisk till det här att de försöker få det till mordbrand. För att, ja, nu har ju mordbrand inte med mord att göra på personer. Men alltså mordbrand, det är ju hårt. Det är ja, det får man säga.
Precis, mordbrand betyder, om jag inte minns fel, rent juridiskt att det är liksom en brand där folk kunde ha dött. Så det är inte så att någon har dött. Men,
framförallt, det är ju inte mordförsök mot bocken.
Nej, exakt. Men som sagt, hatbrott är det kanske. Om du som är jurist som lyssnar har några tankar om huruvida detta kan vara ett hatbrott, så mejla gärna till
misslyckade@bplus.se. Och om det nu inte är illgärningsmän som går åt bocken, ja, då faller den tyvärr ofta på eget grepp. 1977 så dignar bocken under sin egen tyngd och sjunker ihop. Ja. Att bocken till slut får utrymme i Guinness rekordbok som varande världens största, ja, det är ju en klen tröst. Taggtråd. Spanska ryttare runt bocken.
På riktigt. Ja. Det kanske är för att lastbilen inte ska kunna köra fram då.
Ja, jag vet inte. Impregnering, väktare och dubbla gärdsgårdar, volontärer som erbjuder sig att hålla vakt, kameraövervakning. Ytterst få saker har hjälpt. Och brotten mot bocken är också en riktig tidsspegel. Man kan liksom följa Sveriges moderna historia när man går igenom listan. Den nyaste teknik som tiden kan uppbringa, som speciella flamskyddsmedel eller brandskum i buken på bocken, ska skydda den. Men brottslingarna, de är också up to date.
Alltid steget före.
Ja, alltid steget före. Som 1976, när typiskt nog en raggabil dammar rätt in i ena bakbenet så att bocken knäar. Ja, eller 2004, då gärningsmän hackar webbkameran och skriver orden "Burn bockjävel" över tv-skärmen, varefter bocken brinner. Alltså tänk, kan inte vi skriva en sån här heistfilm om det här brottet?
Ja, men jag tänkte...
Typ Ocean's Eleven mot bocken.
Ja, jag satt och tänkte nu, så här, har någon skrivit en bok om julbocken? Den skulle kunna bli fantastisk.
Ja, den är ju såklart dokumenterad ganska mycket av, du tänker, föreningen Gamla Gävle. Det är ju inte så konstigt. Men den är ju också en mycket modern företeelse.
Ja, så men den spänner ju över tid och det är liksom teknikutveckling när det gäller liksom brandsäkerhet, och det är liksom uppfinningsrikedom och vilda planer och skattepengar. Det här har ju allt.
Ja, den har verkligen allting. Jag kan tänka att bocken börjar bli värd en egen podd faktiskt.
Där fick du en bra idé. Vill du sponsra en podd om Gävlebocken, oavsett om du jobbar på Gävle kommun eller inte, så mejla till
misslyckade@bplus.se. Paradoxalt nog får brottslingarna som vill förstöra bocken också fiender i form av före detta förbrytare. En faktor till att bocken klarar sig år 2017, det är att den vaktas av ex-cons. Det är alltså hårda brottslingar som går ihop för att skydda bocken mot de betydligt mindre förhärdade kollegorna. Det här blir det ju fantastiskt faktiskt.
Ja, och vi ska kanske säga också så att det är före detta hårda brottslingar, inte sant?
Ja, absolut. Ja, precis. De är ju omvända, eller man ska säga.
Just det.
Ja, men för första gången i den här podden så är det som att själva gärningen är liksom en folksport. Och många verkar ju också tycka att det mest är lite fnittrigt kul när bocken blir till aska. Det har vi ju inte minst hört på dig.
Mm.
De som har gripits och dömts för bockbrotten är inga desperados direkt. Till och med kvinnor är aktuella utredningarna. 1988 grips två damer för försök att tända eld när polisen har spårat deras fotavtryck under bocken. Och de släpps senare. Det är intressant, Andreas, för att kvinnor i brottslingar är ju ovanligt i Sverige. Men det här brottet, ja, det håller de sig inte ifrån.
Det här brottet lockar till sig alla, verkar det som.
Tydligen. Men låt oss titta lite grann på vilka det är som har dömts då. Ja, påfallande ofta är det yngre herrar, såklart.
Som har druckit en del, kanske?
Det är min fördom också. Mm. Och sällan kan de här herrarna inte hålla tyst om brottet, utan basunera ut det för sina vänner. Det var jag som brände bocken, va? Just och lika det. Ofta är de här gärningsmännen påfallande klantiga. 2016 till exempel så döms en 21-åring från Sandviken att betala 100 000 i skadestånd. Det året firar bocken 50 år, men går upp i rök redan natten efter invigningen.
Kan inte bocken få fylla år i freden? Så nu börjar vi upprörda.
Nej, det är sjukt faktiskt. Men gärningsmannen, han har tappat sin mössa vid bocken, så polisen kan sätta fast honom genom DNA-spårning. Vilken klant, helt enkelt. 2001, ja, då är det en amerikansk turist som döms till en månads fängelse och skadestånd. Hans försvar, vilket ingen tingsrätt skulle bry sig om, det är att han har trott att det är en svensk sedvänja att bränna ner bocken. Och han har ju lite rätt i det, men det gör det ju inte mindre kriminellt.
Jag, med tanke på hur inställningen i USA till flaggan och diskussionen kring att bränna eller skända flaggan i USA, med tanke på hur stark den är och vilka känslor det är, så känns det som att det här är mer en dålig bortförklaring än uppriktigt menat.
Ja, just det. Ja, amerikaner är ju väldigt känsliga för att bränna saker.
Ja.
Men när man tänker på Gävle och de här brotten, vad säger det om Gävle och mentaliteten bland folk liksom?
Man måste ju beundra deras vad ska man säga, ihärdighet att aldrig ge upp. Å andra sidan kan man ju fråga sig, om man skulle sammanställa vad det här har kostat skattebetalarna och försöka räkna ut det så kallade PR-värdet, om det är värt det. Därför att det är ju att det skrivs artiklar om Gävlebocken, gör det att folk åker på semester till Gävle? Det är ju ytterst oklart. Ungefär som, nu drar jag en vild parallell här, men ungefär som att säga att kungahuset skapar så mycket bra PR. Ja, men om det skrivs artiklar om kronprinsessan Victoria i tysk skvallepress, är det att svenska företag exporterar mer till Tyskland? Jag är ju liksom skeptisk, så att det vore intressant om någon kunde försöka räkna ut om det här helt enkelt har varit värt pengarna eller inte.
Alltså, jag kan inte tänka någon annan stad i Sverige där man gör någonting sånt här trevligt, men de hela tiden bränner ner det. Alltså,
nej,
det är väldigt destruktivt, kan jag tycka.
Ja, men det har blivit någon slags underhållningsföljetong.
Tror du att det finns någon allmän pyroman-gen just bland Gävleborna?
Nej, kanske finns snarare en gen om att man vill gå i sina fäders fotspår.
Ja, men det kanske ligger något i det, att man är väldigt bra på att skapa traditioner där uppe.
Ja, det har man ju lyckats med, men kanske inte en tradition på det sätt som Stig med servetten hade tänkt sig.
Nej, notera nu att jag sa där uppe ungefär som att vi befinner oss uppe vid polcirkeln. Gävle är ju alltså 80 minuter med tåg från Stockholms innerstad.
Exakt.
Så högt upp är det ju inte. Bockbränningarna är ju inte några palmutredningar direkt, vet vi som har läst domarna, men jobbiga för ordningsmakten är de ändå. 1988 suckar brandmästare Ove Laresson till Dagens Nyheter. Tanken är att han och arbetskamraterna ska på julutflykt. Men alla är de övertygade om att det evenemanget bokstavligen kommer att brinna inne när de måste släcka bock istället.
Det vore otroligt om ingen tände på, säger brandmästare Ove Laresson. Lika otroligt vore det, säger han, om bocken i så fall inte brann upp. Bockens konstruktion gör den till en kamin,
klagar Ove. Hatet mot bockbrännare sprids i hela Gävle. I en enkät i lokaltidningen Arbetarbladet föreslår medborgarna rena medeltida bestraffningar.
Bind honom vid en påle så att alla kan gå förbi och spotta på honom.
Eller?
Låt honom gå runt i ett år med en skylt där det står att det var han.
Ja, så kan det låta när vanliga Gävlebor funderar på vilket brott de tycker att bockbrännaren ska drabbas av. Och det där är inte bra PR för Gävle, de där citaten, det kan jag ju säga. Idag är brottsligheten mot bocken en av Sveriges mest kända mediehistorier. Den 13 meter höga bocken är till och med corporate, alltså ett registrerat varumärke. Kring advent skriver journalister om den, lika säkert som de intervjuar charterturister som gnäller dem i magsjuka. Eller pizzabagare som har för mycket att göra på nyårsdagen. Men under 2010-talet har den bockliga brottstendensen vänt. 2017, 18, 19 och 2020 fick bocken stå kvar utan att eldhärjas. Det är unikt i dess historia. Vi har inte läst någon brårapport om orsaken, det kan förskrivas just nu. Men man kan ju spekulera i om 90-talsgenerationen är mindre lagd för kriminalitet. Eller om de helt enkelt dricker mindre alkohol och därmed får färre dumma idéer när de är ute på stan.
De spelar mer dataspel kanske, och det positiva med det, en av de många positiva sakerna med det, är att de är inne istället för att vara ute på stan.
Det är sant.
Hör du det, Anders Hansen?
Men den 17 december 2021, som förut är min födelsedag, då är det dags igen. Himlen lyses upp när bocken står i lågor. Fotogen och en vanlig tändare är mordvapnen det här året. Nu för tiden är det Gävle kommun som sätter upp bocken, och skadorna på halmfiguren beräknas till 109 082 kronor. Utifrån den siffran skulle du kunna göra ett estimat på PR-värdet faktiskt.
Ja.
Betänk nu att bockbränning inte alltid är ett så lätt brott att utreda. Att bygga bocken tar 1000 arbetstimmar, men att tutta fyr på den, det är ett ögonblicksverk. Och sen så kan gärningsmannen springa i vilket väderstreck de vill. Söderut, ner mot konditori Lido, där Stig Gavlén då sägs ha hittat på bocken. Eller över Gavleån och norrut. Eller västerut bort mot slottet. Och det är just det hållet som 2021 års bockbrännare, som vi kallar Thomas, och han är 39 år, det är det hållet som han tar nu. Men på väg mot slottet, in i det skyddande mörkret, så blir han iakttagen. Ett vittne och hennes kollega som är ute ser Thomas först i bar överkropp när han ska byta ut sin svedda tröja mot en annan. Sen kan de inte missa honom när han klättrar över staketet vid slottet. Och väktaren som griper Thomas vid slottets parkering en stund senare behöver inte tveka. Thomas pratar vitt och brett med henne om tändare och om bocken. Han är jordig och smutsig och har dessutom händerna täckta av sot.
Hoppsan.
Hur lång är en dom som handlar om bockbränning? Ja, inte mer än 13 sidor, så det är en snabb historia. Då går dessutom en hel sida bort när tingsrätten ska ge Thomas advokat en avbasning för att han försöker få betalt för flygbiljetter, hyrbil och hotell när han åkt till Gävle från sin praktik som ligger i en annan stad. Och vi älskar ju när de gnäller om arvoderna i rätten.
Ja, och då måste man säga att domstolarna, de är väldigt duktiga på att hålla i pengarna, för att man märker ju fler gånger än en att advokater försöker sockra de här ersättningsanspråken, och då är domstolarna väldigt noggranna och kan säga att det är helt orimligt att du har lagt så här mycket tid. Det är inte vårt problem om du har varit tvungen att säga nej till andra uppdrag, utan nu får du ersättning för 50 timmar istället för 95 som du har yrkat på.
Ja, och det här är ju lite allvarligt, för när vi sitter och spelar in det här så har ju precis en advokat blivit disbarred, alltså utesluten ur samfundet, för att han har högst medvetet fuskat med de här sakerna.
Ja, han är såklart i minoritet, men det är ju ändå, det är ju skattepengar, så då måste ju alla sköta sig, och det är bra att domstolarna är stränga, om du frågar mig.
Man kan också tycka att det finns en viss symboleffekt i att advokater inte ska begå brott.
Ja, det kan man tycka.
Inom ramen för den korta rättegången mot den som vi kallar Thomas hinner tingsrätten också se övervakningsfilmer på bocken och jämföra Thomas utseende där med bilden av den man som mycket tydligt sätter fyr på halmjätten. Thomas har ett illa upplagt försvar som rätten bryskt avfärdar som fragmentariska uppgifter. Åklagaren har framfört att bocken har kulturellt värde, men tingsrättens ledamöter nöjer sig med att slå fast att den har ekonomisk betydelse. Hur som helst, grov skadegörelse är det som Thomas gjort sig skyldig till. Han som är missbrukare och redan har domar på sig för andra brott behöver rejält med stöd för att komma till rätta med sig själv, bedömer tingsrätten. Ett halvår i fängelse blir det, och så skadeståndet för den förstörda bocken såklart.
Och det ska man inte glömma, att det här skadeståndet är en riktig plåga, därför att det där har man ju över sig tills man har betalat av det. Och det är ju så att det har ju funnits en diskussion om det där när det gäller grövre brottslingar än Thomas, alltså gängkriminella som springer runt med guldkedjor på krogen, och kommer polisen och ser det, så kan de och kronofogden ta de här grejerna och se till att skadestånden betalas av. Så skadestånd kan ju låta som att det är väl inte så farligt, men man får ju en skuld som hänger över sig i värsta fall resten av livet, så det är inte alls så kul.
Och även om man inte har några pengar så ska man alltså betala?
Nej, alltså man har väl rätt till någon slags existensminimum, men om man sen då får pengar eller är dum nog att gå runt och flasha med saker som man inte borde ha råd med, så kan man ju bli av med det för att det ska då användas till att betala skadestånd, inte till att köpa en fet guldkedja.
Nej, just det. Med tanke på det här bockbrottets ändå ganska ringa karaktär är mediebevakningen såklart groteskt stor. Till och med Gävle kommun ser en chans att försöka avskräcka andra från att ta fram tändaren i framtiden.
Bocken har ett stort värde för många, inte bara i Gävle. Att bränna ner den är ett brott och att bockbrännaren döms till fängelse understryker att samhället ser allvarligt på det inträffade.
Så säger Veronica Bångfeldt, tillförordnad kommunikationschef, i ett pressmeddelande. Men även om vi som gör den här podden såklart avråder från alla brott, så kan vi ju inte låta bli att fråga oss, hur ärlig är egentligen den här indignationen som kommer varje gång som bocken brinner? Själva bocken skapades ju faktiskt som ett PR-jippo. Och tack vare alla brott mot den har bocken blivit känd över hela världen. Utländska nyhetsprogram och en humorshow i BBC har pratat om bocken. Och så hade vi en amerikan som tycks ha rest till Gävle nästan enbart för att sätta eld på den. Att det till och med finns en vilja att låta bocken ta fyr, det är även den grymtande kriminologen Leif G.W. Persson inne på när han pratar om den i Veckans brott i Sveriges Television.
Tror du att Gävle kommun gör allt de kan för att bocken inte ska bli...
Ja, om de är rena idioter så gör de naturligtvis det. Och då tror jag man ska kunna minska frekvenserna av bränder. Men PR-värdet är ju enormt, va? I 9 fall av 10 där Gävle nämns utanför Gävle så beror det ju på att den här julbocken brinner.
Vad säger bockens pappa då? Stig Gavlén var ju själv reklamchef och man kan tycka att han skulle älska all uppståndelse kring bockbrotten. Men det gör han inte. 2014, bockens 48:e år, då har Stig fått nog. Han vill ha kvar bocken som årlig tradition. Men bara om den inte brinner. Här i Sveriges Radio.
Men att göra ett varumärke av någonting som brinner. Ett nidingsdåd, det anser jag fel alltså. Ett nidingsdåd, det anser jag fel alltså.
Nidingsdåd, ja. Stig köper inte riktigt att brottsrubriceringen brukar vara skadegörelse. Mordbrand är det, tycker han. Och att göra ett varumärke av bocken, det är fel, tycker Stig. Han debatterar i Sveriges Radio mot bockkommitténs Johan Adolfsson.
Vare sig man vill det eller inte så är det ju spänningen mellan kommer den att klara sig eller inte mellan det goda och det onda om man nu ska med glimten i ögat använda dramaturgi i detta.
Det verkar nästan vara generationsbundet på något sätt. Äldre människor de säger ja men det är klart vi ska ha bocken kvar men jag vill inte se den brinna. Medan yngre generationer tycker det är jättehäftigt när man går från krogen så ska man tända på bocken.
Ja, oavsett om bockbränningarna är lyckade eller misslyckade brott så blir de omdiskuterade. Det är inte ofta som en debatt om uppsåt blir så allmänt spridd. Stig Gavlén avled 2018, 91 år gammal. Hans sista år var också några av de få som bocken inte eldhärjades. Men vi kan nog ändå utgå ifrån att tretonsbocken kommer att väga tung även i framtidens brottshistoria. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas Utterström. Exekutivproducent av podden är Jonas Lindskov. Tipsa oss om fall som vi borde prata om i Misslyckade brott till misslyckade@bplus.se. Prenumerera gärna på podden och betygsätt den i din poddspelare så är det fler som hittar till den.
I vanliga fall driver jag Commercial Content som jobbar med företagspoddar. Tillsammans med Mattias gör jag för Podplay bland annat dokumentären Jag var där. Lyssna gärna.
Du som lyssnar på Podplay, du får ut alla avsnitt av säsong 10 samtidigt, så du har mer att gotta dig åt.
Podplay, en del av Power Media.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.